There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Klocksnack med Denke och Berns. Jag heter Denke och med mig, bredvid mig i studion, så har jag Berns.
Yes, tjena.
Tjena. Tjena,
hur läget? Jag läste en artikel om att 24% av alla stockholmare tror inte att de har någon dialekt. Apropå tjena. Jag tror inte att jag har någon dialekt. Har du någon dialekt?
Nej, jag pratar rikssvenska.
Ja, så är det ju.
Jag är helt övertygad om det. Ja. Däremot, eftersom du ofta säger tjena, så vet, min association direkt, så där, min ryggmärgsreflex på ditt tjena, det är att jag är med i barprogrammet Drutten och krokodilen.
Oj, det var jättelänge sedan. Vadå, det är 70-talet ju.
Ja,
det är det. Drutten och Gena, eller hur? Drutten och Gena heter
det. Ja, Drutten och Gena. Och då ska jag ändå säga att jag inte har något som helst minne av att jag tittat på detta program.
Det har jag, förlåt. Ja. Okej.
Okay. Det var dit du ville komma.
Ja, förstår jag. Jag följde fällan direkt. Åh, vad dåligt. Okej.
Okay. Ja. Men jag vet ändå att det gick när jag var så här riktigt liten.
Ja.
Eller jag tror inte ens du gjorde det. Jag är inte säker på att jag fanns.
Jo, det fanns. Jag minns att de var typ i en bokhylla eller någonting och stack ut. Jag har också så här lite svaga minnen av dem, men någonting i det fastnade väldigt mycket. Så Drutten och Gena var väldigt viktiga för mig när jag var under 10 år. Sådär, först.
Ja. Det var, visst var väl det något så här tjeckoslovakiskt?
Var jag ingen aning. Jag tror
det var inte västeuropeiskt.
Ja,
det vet jag.
Kanske. Drutten och Gena. Ja, det måste jag. Jag vet inte. Får vi kolla upp?
Det tycker jag vi kollar upp. Drutten och Gena. Vi måste i alla fall ha en bild på dem. Detta radarpar.
Och Drutten var en liten koala, eller hur? Och Gena var en krokodil.
Något sånt. Ja. Var det.
Eller liknande djur.
Jag tittade inte på så mycket tv när jag var barn. Vi läste mest Majakovski och Gorki hemma.
Såklart.
Min familj.
Ja. Ja, men jag har ju hört att du är lite grann från champagnevänstern, liksom, att det är lite din uppväxtmiljö. Sådär.
Ja, det finns ett drag av det faktiskt.
Touch.
Men vem av oss är Drutten och vem är Gena? För det är kanske den viktigaste frågan. Jag tänker ju att du är krokodilen.
Ja, det tänker inte jag. Det finns lite så här... jag gick några gamla säljträningar för 100 år sedan när man var liksom ny och grön i arbetslivet. Och då pratade man om att vara en krokodil är inte så bra. En krokodil har liksom en stor mun och små öron. En säljare ska lyssna mycket och prata lite. Så att jag vill ju identifiera mig med koalan där, Drutten, som har stora håriga öron och inte så mycket mun. Istället för krokodilen då, som bara pratar och inte lyssnar.
Okej. Jag uppfattar ju mer i
och då kommer du automatiskt bli krokodil då? Ja.
Men i det här sammanhanget så upplever jag ju att krokodilen Gena då är liksom lite mer äldre och ordentlig.
Aha.
Mer så.
Jag tycker mer snack och mindre
liksom, lyssna in. Så, ja, kanske. Lite yngre och
Virilare, det var det bralare. Virilare heter det kanske.
Ja, precis. Viril.
Lite mer studs i det.
Pig. Ja, vi får väl köra en omröstning helt enkelt. Vem som är drutten och vem som är krokodilen.
Ja.
Vem är gena och vem är drutten? Det är folk, alltså det är de flesta som lyssnar vet ju inte vad vi pratar om överhuvudtaget.
Nej,
det är ju knappt att jag har tittat.
Du har ju tittat. Du har ju drömt om det.
Jag har ju inte det. Har varit hela... Nej, men jag har ju inte det. Jag har någon sån här som liksom barnprogram som ligger i bakhuvudet. Typ drutten och krokodilen. Alltså, men vad gammal var jag när det gick? 0 år, 12 år. Så det kan ju omöjligt minnas. Sen, men så här Ville, Valle och Viktor. Sånt där.
Ja, det kommer jag också ihåg.
Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer bara ihåg att det fanns. Jag borde komma ihåg det, men jag minns det inte. Liksom.
Ja, Ville och Viktor. Mm. Den var ju lite... Alltså, det var mycket de här tre... ja, men... Det fanns andra, nu kommer jag inte riktigt på dem heller, bara för det. Men ja. Ville, Valle och Viktor kommer jag ihåg, faktiskt.
Jag kommer mer ihåg så här böcker som Vi struntar i gurkkungen.
Ja, det där måste vara något lokalt du kommer från. Ja.
Den kan alla googla.
Ja. Förlåt, jag måste säga om Ville, Valle och Viktor. Var inte Viktor en docka? Det, alltså att det var Ville och Valle och så fanns det en. Och Viktor, som inte var riktigt en människa. Han var som en sån typ en sån här docka som hand. En puppet, sån här, du vet, som man har på handen.
Jag kan ärligt säga att jag inte har någon som helst aning.
Jag kan blanda ihop det, men jag tror att det var så. Mm. Ska vi ta Vilse pannkakan? Ska vi ta några tjeckiska dockfilmer?
Ja, men Vilse pannkakan, jag vill faktiskt säga en sak om Vilse pannkakan. Det är också lite för tidigt för mig, men jag måste säga det var ju väldigt poppis att bärsa Vilse pannkakan.
Ja.
Jag måste nog säga att Vilse pannkakan, jag vet inte, var det så farligt? Nej. Det var väl ganska...
Nej. Jag, faktum är att när jag var liten, och då kanske jag var 7-8 år, så jag hade gjort illa min arm och låg på sjukhus. Och då kom Staffan Westerberg, som han hette, som gjorde Vilse pannkakan. Han kom till sjukhuset och underhöll oss barn. Så han gjorde ganska mycket sånt.
Det är fint. Jag har sett ett intervju med honom. Han verkar jättesympatisk.
Mm. Han kanske var lite djup för barnprogram på något sätt. Så lite, inte så tjo och kim. Det var inte mycket Sean Banan över honom, utan var lite mer eftertänksam. Ja. Liksom. Men, och det var det han fick kritik för sen, att det var lite dystert så.
En grej som jag minns däremot från så här tidigt 80-tal, sådär, det är ju de här otroligt socialrealistiska barnböckerna.
Ja.
Som var.
Ja.
Alltså det var mycket så här på temat, det var typ så här, Håkans mamma och pappa ska skiljas.
Ja, betongförort Stin, och så vidare. Ja, jag vet.
Ja, Stinas mormor är död.
Ja.
Så. Stefans pappa har förlorat benet i en arbetsplatsolycka.
Kanske inte så långt, men nästan. Ja.
Nej, den hittade jag på nu.
Ja, jag vet.
Men jag tror att de andra finns. Men det var mycket sånt också. Liksom. Man skulle prata om så här jobbiga grejer med barn på ett öppet och ärligt sätt. Det kanske man ska, jag har ingen aning.
Nej,
jag vet ingenting om barn. Ja. Men de minns jag mer än vad jag minns de här jättegamla programmen.
Det var inte TikTok-tempo liksom på våra barnprogram riktigt.
Nej, det var inte det riktigt. Nej. Närmsta TikTok man kom då, det var väl typ så här Solstollarna.
Solstollarna, ja. Så här, vet du, var, Sommarmorgon, var det inte det?
Ja, precis.
Det hade aldrig kunnat gå till sända. Det var ju också ganska sexistiskt, var det inte det? Känslan var att det var ganska politiskt inkorrekt om man skulle spela upp det i dagens... Med dagens ögon.
Det har aldrig funkat.
Nej.
Två medelålders män som springer runt med massa bikinitjejer i 17-årsrollen. Ja, exakt, det är visst var det så? Ja. Ja, visst.
Ja, det gränsar till att Tutti Frutti, kommer du ihåg det?
Med Bruno Wintzell?
Ja, med Bruno, precis.
Ja. Fru Mandarin, eller vad var det?
Okej, vi kanske inte ska prata mer om det här.
Nej, det vi släpper det. Ska vi gå på dagens ämne? För jag har ju jag har ju så himla bra ämne för dagen. Vi har ju pratat lite om så här homageklockor och så förut, lite grann. Jag har pratat om det i andra poddsammanhang. Men jag tänkte så här, jag tycker mig sista åren så känns det som att det har dykt upp så här olika, vad ska man säga, inte riktigt homager. Det är väl egentligen tre saker jag tänker, tre kategorier. om du gillar ju kategorier.
Mycket. Jag gillar att strukturera och kategorisera. Katalogisera till mig.
Och då tänker jag så här, att det finns en kategori som är när man har återupplivat ett märke, typ alternativt återupplivat en modell mer så här. Mm. Finns, till exempel finns det ett märke som heter, eller en klocka som heter Sherpa Watches, Sherpa Diver Watches, Sherpa Dive.
Ja, ja.
Som är en, de gör ju egentligen en ikarklocka.
Mm. Jag tänkte fråga det. Ja.
Mm. Fast det är inte liksom en specifik modell som de gör.
Ja.
Och det är liksom ett exempel. Ett annat exempel, det kan vara...
Är det lite grann som att döpa ett klockmärke till Datejust?
Kanske.
Ja, om nu om Rolex hade liksom lagt ner produktionen av Datejust. Verkligen, ja. Kanske jag bara hört.
Och sen så det är ju liksom en sån. Sen har du ju så här märken som är återuppstått. Mm. Typ som Nevada till exempel.
Just det, det gillar jag.
Och Nevada är lite kul, för jag tar upp dem som exempel därför att jag tycker att de har gjort det på ett väldigt coolt sätt. Mm. Men det finns också så här gammalt franskt märke som heter Selhor som återuppstod för några år sedan.
Mm. Det känner inte jag till ens. Mm.
Nej. Nej, men det här ska ju vara lite utbildande också.
Mm. Tack.
Och så finns det ju de här riktiga. Sen ett annat sånt där märke som kanske ligger i gränslandet mellan de här två, det är ju till exempel de här Tonic Rayville.
Nej, men nu utbildar mig ännu mer. Vad är det? Berätta om det.
Ja, Tonic Rayville är ju egentligen, nu kommer jag bli utbildad efter det här.
Ja,
så här, för nu kommer jag killisa lite. Men som, om man lite slarvigt uttryckt, så var väl Tonic Rayville och Blancpain höll väl på med typ samma klockor och samarbetade och gjorde massa saker när 50 Fathoms kom på 50-talet. Det är jättekul om någon som lyssnar kan liksom dra storyn helt och hållet, för att jag kan inte riktigt storyn. Men däremot så vet jag att Tonic Rayville har ju då på något vis återuppstått och börjat göra klockor som ser ut som de här gamla Tonic Rayville/Blancpain-klockorna.
Mm.
Vilket jag tycker är lite kul, för de gör det rätt bra. Det finns på, man kan kolla på Instagram till exempel, så finns det jättemycket. Men det vet jag inte riktigt, för Tonic Rayville, ja, det, jag vet inte, det är väl ett brand kanske då som återuppstått på något sätt. Men sen har du ju också de här rena, de känns inte riktigt lika vanliga nu, eller så är det bara jag som inte har så bra koll. Men det finns de här rena hommagemärkena som, det finns bara MK2 till exempel. Bill Yao heter han, va, som gör de här, som gör liksom gamla modell i nya gamla modeller på något vis. Och som dessutom, ja, som jag förstått det, gör det rätt bra. Men det är ju inte, det är liksom hommageklockor. Det är inte riktigt de här riktiga klockorna.
Det är för mig en annan kategori som inte alls tilltalar mig. Det är på gränsen till plagiat. Fast man döljer sig bakom att man kallar det för... Ja, men det blir som att jag gjorde en Folex istället för en Rolex. Det blir lite... Jag vet inte, men man skapar något. Nej, det här är inte riktigt.
Nej, för sen har du ju dessutom on top på det. Så har vi ju alla vanliga märken som ger ut reissues på sina gamla vanliga klockor.
Ja. Det är jag mer inne på, kan man säga.
Jag tänkte att i dagens avsnitt så kan vi gå igenom alla som håller på med det här.
Okej, jag har en lista här.
Jag
har ett liksom, som poppar upp direkt, så har jag en handfull som jag skulle vilja prata om, som jag tycker är väldigt, jag tycker mycket om dem, så ska jag säga. Åt olika håll. Ja.
Men ska vi, jag vet inte riktigt, hur ska vi lägga upp det här? Ska vi prata lite om de här kategorierna? Ska vi börja med märken som återuppstått?
Ja, jag tror att det ligger mig närmast, om jag ska vara ärlig. Ja. Det känns ärligast om inte annat.
Ja, och då har vi ju liksom första pucken man måste ta sig över. Det är ju det här med om märken som återuppstått, om det gills det. Är det liksom, ta en något märke. Det fanns till exempel för 10 år sedan, 15 år sedan, så var det ett märke som hette, det gamla svenska märket, eller det gamla märket ska jag säga, Tärnan.
Ja.
Helt plötsligt så bara dök Tärnan upp igen. Mm. Med någon sorts dykarklocka som blev lite poppis på det här gamla klockforumet Time to Talk. Mm. Där alla hängde innan klocksnack startades. Och så vart Tärnan en grej där. Och det var lite kul. Men det var också en ganska stor generisk diver. Liksom. Det enda som fanns gemensamt var med det här gamla märket Tärnan. Det var namnet.
Ibland så får jag känslan av att gamla klockmärken som somnar in och jag ska inte säga dör, men är lite så här djupfrysta, kanske att märket ägs av ett annat företag eller liknande. Man har liksom fått det här märket eller klocknamnet på köpet. Så ligger det skvalpa där i balansräkningen någonstans och sen väljer man att aktivera det och skapa en ny reissue på det här det här gamla märket men i en ny skapelse.
Just det.
Så tycker jag att det händer till och från. Utan att liksom veta exakt hur ägarförhållandet så ser ut så känns det som att just det, vi äger också det här varumärket. Okej, vi gör något roligt av det. Och så vi börjar med att göra om det vi gjorde bra förr i tiden. Eller det de gjorde bra förr i tiden.
En annan väg att gå är ju att göra som Nevada gjorde.
Mm.
Att man faktiskt bad klockcommunityn om feedback och liksom tog fram Nevada-klockorna igen. Fast med liksom någon sorts lite modernare upptrapp eller lite modernare tappning och med någon sorts dialog med de tänkta kunderna.
Jag har någon minne av det också. Att, för det här är ju det är något år sedan ungefär som de släppte en nya version, eller jag vet inte, reissue eller vad man kallar det då, på den här Aviator Sea Diver, vad den heter.
Precis, den som exakt. Som att det är ju en väldigt cool gammal kronograf.
Jättefin, jag har ägt en sån tidigare, jag gillar dem jättemycket. Och jag tror också att de liksom bollade storlek, skulle de vara 40 mm, 37 mm och just bollade med då gamla Nevada samlare. Så att jag tror att de gjorde det på helt rätt sätt. Nu har jag ingen aning om hur försäljningen går av de nya, men jag gissar att de går bra för att det är en fin klocka och den är väldigt...
Ja, men jag tycker man ser några här och där på klocksnack och på internet.
Och den är lik på ett bra sätt, det gamla, men är liksom en modern version av den, så att den är liksom lite robustare och driftsäkrare och så att det är en riktigt bra klocka. Kul.
Jag kan tycka att det är lite schysst att göra så, för att det känns inte riktigt lika mycket som en cash grab heller.
Nej. Faktiskt.
Ibland kan jag nästan få lite tendensen att man tar något gammalt varumärke. Det var ett tag var det så. För det här också, jag har ingen som helst empirisk data som stödjer det här mer än att jag brukar lite koll ibland.
Du ser dig själv som empirisk.
Ja, precis. Jag är otroligt empirisk. Ja. Nej, men jag tänker att ett tag så kändes det som att det var en ganska hyfsat mycket märken som bara dök upp så här. Någon liksom så här riskkapitalist i Hongkong köpte en klockmärke och du tog fram liksom off-the-shelf klockor med något varumärke på som klingade som varumärkena klingade back in the days.
Mm.
Ja. Så och sen släppte de en klocka och sen var det liksom inget mer. Det kändes så lite. Det kanske inte var så. Men
jag kan förstå det på ett sätt. Vi köper ju väldigt mycket klockor baserat på gamla, jag vet inte, känslor höll jag på att säga, men också gamla bilder av hur det var förr, eller man vill liksom identifiera sig med någon, jag vet inte, kan vara från en skådespelare till en äventyrare eller bara till någon gammalt foto på någon gammal person som har burit en viss klocka, och så blir det som att det är det som lockar oss i klockköpet mer än kanske fascinationen
av just det här. Ur ett marketingperspektiv så är det ju helt säkerligen helt by the book.
Eller hur? Ja. Så jag förstår verkligen det. Och jag själv gillar ju det jättemycket, även om jag kanske är lite, det är lite för viktigt för mig att det är gammalt på riktigt. Så att jag har lite svårare att kliva in i de här nya då. Men däremot kan jag uppskatta att man gör klockor baserat på det gamla, för att det är ju det jag gillar. Det är den ska man säga, utseende och så vidare som jag tycker är det coolaste.
Men vad tycker du om när man tar som de här Sherpa Watches då, till exempel?
Mm. Jag var tvungen att googla upp dem och jag tittar på dem och de är ju jättesnygga. Och de syns ju att de är nya och moderna.
Det är ju en liksom modern tolkning av en karmodell.
Men oavsett, om vi går tillbaka till utseendet, jag gillar dem jättemycket. Jag tycker också kanske lite extra mycket om dem att de inte har gjort maxa fake patina, om jag ska vara så. De har lite orange inslag och så vidare, men det är inte för att det ska se ut som det är gulnat tritium, utan det ser ut som att en orange visare är orange för att den var det när den såldes. Och lite orangea markeringar. Så att det hedrar dem, tycker jag, att inte låtsas vara...
Men tycker du att det blir intressant då, att göra så?
Ja, jag tycker faktiskt det. Den här är intressant för mig, på riktigt. Mm. Jag hade väldigt mycket hellre haft en gammal enikarkärpa. Men om jag ska välja en ny klocka så ligger den här ganska högt upp i önskelistan. Så är det.
Ja, den gör det alltså. Ja. Det är coolt.
Ju mer jag tittar på den så gillar jag den. Och den har liksom lite olika... När jag tittar på deras hemsida så finns det en ljusare och en mörkare modell. Och båda har bra attribut som jag gillar på något sätt. Så att, ja, den tillhör mig jättemycket faktiskt. Mer än jag trodde.
Jag kan ju gå igång lite på de här Tonic Reveal.
Okej, okay. Ja.
Okej. Okay.
Hur ser de ut? Jag har inte någon bild.
Nej, men det ser ut som någon sorts så här, det är liksom någon Batterscape 55-variant.
Ja, okej. Så det är lite samma sak.
Ja, precis. Och då kan jag också känna någonstans att just att de heter Tonic Reveal, det gör också att det blir en... det känns det legit dessutom.
Mm, jag fattar. Ja.
På något vis. Mm. Så här, bara i mitt huvud såklart. Mm. Men det gör att jag skulle kunna gå med en sån utan att känna så att jag köpt... Om man skulle köpa någon sån här MK2-variant gjord av Bill Yao, hur duktig han är på att bygga klockor, så skulle jag alltid känna lite grann att det är inte en 50 Fathoms. Mm. Det är nästan.
Om jag fattar, ja.
Men om jag har en Tonic Reveal så kan jag tänka att det är en Tonic Reveal.
Mm.
Plus också att det känns som att de gör dem lite hjärta, tror jag. Det är min upplevelse i alla fall.
Mm.
Att det är så. Men sen tänker jag, för jag har ett problem med de här rena homageklockorna, det är att det blir ju inte riktigt, alltså, ja, jag vet inte. Okej, om det är en modell som, och så kan jag även känna lite med den här Sherpa, det var Sherpa klockan. Mm. Att det blir lite liksom, när man gör någonting som är väldigt, väldigt, väldigt specifikt för en viss tillverkare. Mm. Och sen så står det inte det tillverkarnamnet på tavlan. Då känns det lite så här, jag vill inte kritisera det, för jag kan också tycka som du här, men jag känner också så här lite att det blir inte riktigt, det är någonting som skaver lite.
Mm. Mm.
Och då tänker jag lite med den här Sherpa dive-klockan, att det skaver lite på ett sätt så här, för att det inte står en i kar på. Jo, men det känns lite som att det skaver med de här klockorna som ges ut när det inte har rätt varumärken. Så blir det liksom, det blir på något sätt bara inom situationstecken en homage.
Mm.
Och i fallet Endicar så kan jag tycka att det är en väldigt, väldigt specifik modell. Plus också att, nu har jag lite dålig koll på det här, ska jag erkänna. Men det finns väl också, Endicar finns väl idag på något sätt.
Ja, att de lever som märke och så har man stulit en av deras
modeller. Ja, precis. Vilket gör att det blir lite så här. Samtidigt som också, för jag tittade lite på de här Sherpa klockorna, de är ju ganska dyra, det är ju inga billiga klockor.
Nej, ja.
Men samtidigt så vill jag inte vara dömande heller, det vill jag absolut inte vara.
Nej.
Viktigt att poängtera. Men jag bara tänker mer så vad som funkar för mig. För det är precis som du säger, det är ju väldigt välgjort liksom. Det är ju snyggt och det är fint och, men det blir, för mig skulle det skava lite.
Mm.
På något någonstans. Mm. Så. Men det ska jag säga, och det vilket för oss in på den sista kategorin egentligen, och det är ju de här märkena som återupplivar gamla modeller och gör reissues på sina egna modeller.
Ja, på sina egna, just det. Mm.
Ja, precis. Där tänker jag att det kan ju funka hur bra som helst. Som är till exempel Tag Heuer, deras reissues på Carrera till exempel, ja. I kanon. Fina. Tudor, BB58 är ju också så här.
Ja, verkligen.
Supergrymma.
Men Tag Heuer känns som att jag har gjort reissue på allting. Har de inte det på det? Så allt som har Heuer?
Ja, det har de.
Mm.
För det är ju också ett så här bra... ett bra move många tillverkare gör, att man ger ut en reissue istället för att ta fram en helt ny modell.
Men det här är ju också intressant. När är det en reissue då? För jag tänker så här.
Jag vet inte.
Om vi jämför Omega med Tag Heuer. Nu i och för sig, historien med Tag Heuer är att det är två bolag. Det finns Tag och det finns Heuer. Att då Tag Heuer fortsätter att producera en modell som tidigare var då från Heuer-familjen. Är det en reissue om man jämför med Omega som gör Speedmaster som då fanns också på 60-talet, 70-talet och fortsätter göra det nu? Är det mer vad jag tänker? Eller är det bara en förlängning av produktionsserien? För den heter ju...
Jag tänker nog att... Jag kan tänka så här, Omega, de har ju ändå gett ut Speedmaster kontinuerligt ända sedan de lanserade den. De har väl inte direkt haft någon sån här... De har inte brutit det där i 25 år.
Nej, det har du rätt i. Ja, verkligen.
Ja. Och då kan jag tänka, då är det ju det är lite som Rolex Submariner och sådär. Man har utvecklat modellen, men liksom det är samma modell i grund och botten. Så grundkonceptet är samma.
Ja.
Då är det väldigt svårt att kalla för en reissue. Samma sak med sig, Glycine Airman.
Till exempel. I samma,
den modellen har ju funnits obrutet sedan 50-talet.
Nu måste jag utmana dig det här. Då tar vi Omega Speedmastern som de gjorde med de gamla, alltså den nya som de gjorde med de gamla 321-urverken.
Mm.
Är det en reissue eller är det en tribute? vad kan det kallas då?
Det var någonstans där jag tänkte landa. Att så här, då kan det ju vara så att modellen är i sig är ingen reissue.
Nej, precis. Så här,
men att sen kan man ändå släppa serier som är liksom reissues därför att de ska likna så som någonting såg ut för länge sedan.
Mm.
Och då är det ju såklart en reissue.
På ett sätt, ja. Mm.
Men jag tänker på, men i Tag Heuer-fallet så kan man nästan tycka att det de släpper är ju med sina karriärer till exempel. Det är ju, jag skulle säga att det är reissues snarare. Även om de har gett ut dem liksom. Mm. Därför att man försöker göra en klocka som ser ut så som klockorna såg ut back in the days.
Mm. Ja, men det håller jag med om faktiskt. Ja, det har rätt i. Att de, om man liksom går tillbaka till Tag Heuers karriera släpp, eller liksom deras reissue, de hade väl också karriärer.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Som inte var reissuer, vad nu det heter i plural, utan att det var liksom en vidareutveckling på karriären.
Är det med som heter Tag Heuer karriär.
Exakt. Det är exakt, ja, precis.
Precis. Mm. Precis.
Så det är kanske skillnad.
Och då är det ju inte en reissue.
Där har du liksom den nya versionen av, eller nya taken på det. Och det andra är då att vi tittar tillbaka i historien och försöker göra en likadan.
Ja, precis. Precis. Mm.
Men du, kan vi inte utmana varandra och hitta liknande gamla, fina modeller och märken som vi gillar och som har släppts i ny tappning? Kan inte du komma på några bra exempel där? Jag har några små
jag tycker att jag har gjort det.
Du har bränt av ditt krut redan. Ja, men då kan jag få ta över liksom facklan här.
Jag kan nämna några med en gång.
Ja, men bränn inte minna nu, då blir jag arg, okej?
Okay? Ja, okej. Okay. Nej, men det kan inte. Jag säger Nevada igen. Jag säger Tonic Rayville.
Ja.
Och så säger jag Jema.
Mm, Jema hade jag på min lista också. Den tycker jag verkligen. De gjorde ju en... Och Jema vet jag att du vurmar lite grann för.
Jag tycker de är fräcka.
Ja. Det är, jag lånade din Jema när jag var ute och reste där för ett par år, eller ett och ett halvt år sedan kanske.
Jag har tänkt säga det.
Den var ju,
när du spelade din apfilmer.
Exakt.
Mm. Succé.
Men jag kan ju tycka att den gamla är mycket finare, förlåt. Det är en jättecool klocka. Den gamla. Alltså, den nya också, för att det var din. Ja. Men den gamla för att den var cool på riktigt.
Men, om, men visst är det så att, om jag bara gissar, du kommer ju alltid välja den gamla framför den nya om det finns två varianter att välja på.
Oavsett egentligen hur de ser ut. Jag kommer alltid välja den gamla, faktiskt. Ja. Jättefånigt. Bara för att jag på något sätt gillar ursprunget. Det just finns det. Ju till exempel en... om man går till Patek så finns det en liksom ursprungskalatravan som den har ju en referensnummer som heter 96. Och den är, det ser ut som en vanlig liksom sån här, liksom en väldigt ren klocka med inga nummer eller siffror eller någonting, utan den bara lite prickar ute i marginalerna så är den visare som snurrar runt. Den är jättefin. Den är 30 eller 31 mm eller vad det kan vara. Den är en pytteliten klocka. Man kan tycka att den är tusen gånger coolare än en modern Calatrava från Patek som är rätt storlek, vad det kan vara, 36, 37, 38 mm.
Just det.
Som kanske har samma liksom designspråk och så, men just den gamla är gammal. Jag tror att det tilltalar mig jättemycket.
Mm.
Sen har jag, kan jag erkänna att jag skulle ha väldigt svårt att bära en 30 mm klocka. Det är en liten klocka faktiskt. Historiskt kanske det är okej, litet. Men jag är inte riktigt cool nog att kunna bära upp den faktiskt.
Jag tycker det kan funka om man har lite, om man bär mer som
man bär runt halsen.
Lite så här, som om man bär klockan mer som en litet, som en liten bijouteri eller som ett smycke fast för en kille. Om man nu pratar om oss så.
Alltså vet du, jag kan tycka så här, jag kan se så här lite, nästan lite hipstercoola killar som har så här vintage, små vintageklockor, kanske inte 30 men så här 33 mm och sånt. Jag tycker det är jättekult. Det är liksom nästan ett statement, ungefär som ja, vilka kläder man väljer att bära och så. Så på det sättet tycker jag det är jättehäftigt, men jag själv känner att jag bär en damklocka om den är för liten. Jag känner att jag har lånat min frus klocka.
Men du är ju inte någon hipster heller.
Nej, jag är inte riktigt lika vet du, trygg i mig själv heller att jag kan bära upp det där. Utan jag måste
jo, men det skulle ju lätt kunna göra. Om du gillar en klocka jättemycket och skulle vilja ha på hår, då tar ju du på den. Så trygg är du ju.
Ja, tack. Vi får se.
Ja, jag upplever. Jo, men du är så. Du har varit med. Du är så gammal, vet du. Du har varit med så länge. Så
okej, liksom, okej. Du törs ju. Du sparkade ändå då. Jag trodde ett tag att det var att vara snäll, men där kom det.
Nej, jag visste. Och det är så kul att du alltid kliver in rakt in i min rigga fällan. Alla som lyssnar hör. Nu kommer det.
Ja, så är jag.
Ja, nej. Men jag menar det faktiskt allvar. Jag kan lätt se dig ha en liten klocka. Mm. Jag tror till och med det skulle klä dig ganska bra faktiskt.
Ja, men jag gillar ju, jag verkligen gillar 36 mm och jag skulle kunna gå ner lite grann till om det är någon kronograf och sådär också. Jag kan gå ner på 34-35 också faktiskt. På riktigt. Men ja.
Någon det förvånade mig lite faktiskt under OVG i våras.
För då hade jag en Seiko.
Ja, men jag bar ju en väldigt liten Casio. Den här Casio Filmwatch.
Ja, hur stor var den? Jag kommer inte ens ihåg.
Nej, men alltså den är ju bara typ... Den är under 30 i bredd.
Ja.
Den bar jag och det funkar.
Ja.
Gjorde det. Tycker jag. Ja, det är bra. Kanske, alla andra kanske bara skrattade bakom min rygg. Jag åkte ju ut efter fyra dagar så att det är inte så...
Ja, okej. Ja, det förklarar det.
Men jag tänker ändå att jag kan verkligen se att det kan funka även på mig med en väldigt liten klocka.
Mm.
Jag tyckte och till och med
efter fyra dagar. På riktigt, gjorde du det efter fyra dagar? Nej.
Nej, men någon vecka bara. Jag var ju på ett Seiko, jag var ju på pressträff med Seiko så provade jag klockor utan urverk.
Ah, just det.
Dummy-klockor. Det var inte riktiga klockor, men då röstade du var ju ansvarig för att jag åkte ut.
Ja, men jag lägger inga fingrar emellan. Apropå det, får jag bara en liten stick emellan här. Nu börjar faktiskt planeringen för nästa års OVG. Jag skulle bara vilja göra ett litet shout-out till alla som känner sig manade att vara med och hjälpa till. Det är alltid väldigt välkommet, alla som vill vara med och hjälpa till. Antingen som lite bakom... bakom scenen och rodda eller den som vill vara med som sponsor eller den som på något sätt vill hjälpa till. Allting är väldigt välkommet och jag har väl om en eller två veckor så börjar jag träffa Jag ska åka och träffa min stora Dag som jag tror att det kommer bli de vi sponsrar i år igen. Så börja planera lite grann för de olika uppläggen. Sådär. Så att ja, jag tar emot allting som går och jag tror att nästa år blir det, kommer bli den bästa OVG:n hittills. Såklart.
Det tror jag också. Mm. Jag anmäler mig direkt.
Du har inget problem. Du är redan anmäld, livstidsanmäld ska jag säga. Så att, ja,
ja, mm. Jag är med.
Det är bra. Bra, men nu släpper vi lite OVG. Jag skulle vilja då säga, du sa Gema. Jag har en annan klocka som jag tycker är jätte, jättefin. Speciellt den gamla, men även att Reissuen är väldigt, väldigt lyckad. Och det är en, jag vet inte riktigt om hur känd modellen är, men jag tror att modellen, eller märket heter Aquastar och själva modellen heter Deepstar. Den för mig den är lite speciell. Den har liksom, det är en kronograf, den har så vad ska man säga, enögd kronograf, liksom man bara en sån här subdials. Men den har liksom också någon, jag tror att det är en sekundvisare som ser ut som en kompassnål lite grann på vänstersidan av urtavlan. Ja, men det här är en klocka som jag gillar, och framför allt originalet. Det är väldigt sällan man ser original, alltså den här gamla, i riktigt bra skick, för de är oftast väldigt solhärjade, så urtavlan har nästan blivit ljusbrun. Det finns inget negativt med att det är brunt, men man har nästan gått för långt många av dem, att de är helt liksom utsuddade hela urtavlan. Men
om man var elak så skulle man kunna säga att det kanske var lite dålig kvalitet på tavelfärgen.
Lite, ja, men det är det vi gillar. Alltså, en dålig batch tavelfärg är det bästa som har hänt liksom klockvärlden. Det är de man letar efter. Det finns ju vissa så här serier som jag vet allt är intressanta. Om man tar till exempel Omega. Jag äger ju en klocka, en Omega Speedmaster som heter 145022. Och min är ju då från mitt födelsedag 71. Men samma referens, den tidigaste batchen som kanske var något år så här, runt 70, där blir de bruna ganska ofta. Den som jag har, den blir inte brun. Färgblandningen, den var alldeles för duktig. Den var för bra färg liksom mix i den. Så att den blir svart, håller sig svart, eller gråsvart. Men de tidiga blir bruna. Samma sak kan man ju ta, man tittar på, jag hade ju en Tudor Submariner, en 7928 som vart super, super brun. Och då var det en batch runt 1961. Där det var en dålig tavelfärgsblandare som var i farten igen. Den var jättebrun. Jag har sett kanske 5-10 olika ex. Alla är från samma batch kan man säga. Samma år och referensnummer och sådär, eller serienummer. Så att det finns ju några sådana här. Jag vet också till exempel Rolex Explorer från 65-66, där finns det några sådana här batchar också som är riktigt dåliga färg, som är fantastiskt fina.
Men vad är det i de här färgerna som gör att de liksom dunstar bort?
Ja, de är väl superklena mot UV eller vad som helst, jag vet inte. Men det här debatteras det ju mycket om, och samma sak med tritiumet, vad är det som får det att bli gult och så vidare. Folk försöker ibland påverka det på olika sätt, men jag vet inte riktigt exakt vad det är som gör. Är det ljuset eller mörkret eller fukten eller torrheten, eller vad är det som gör att de reagerar? Eller är det bara tiden som gör det och så vidare? Så att, jag har inget svar, men man kan konstatera.
Vad är det som gör att man får rynkor i ansiktet?
Ja, ah, precis.
Det är ju när man åldras.
Ja, avsaknaden av botox här som gör att vi liksom blir skrynkliga människor.
Ja. Ja, det är klockans celler som dör.
Ja, exakt. Ja. Faller sönder. Ja, men, så mitt svar på din Gema är ju min Aquastar, som jag tycker är väldigt cool. Har du några andra förslag liksom på, vi var ju inne och snudda på Tudor Black Bay, för det är också ett väldigt, väldigt bra exempel på att man har tagit upp en gammal modell. För mig är det ju verkligen de här ursprungssubmariner med utan kronskydd och liksom hela
modellspåret. Men jag tycker inte att det är, jag tycker inte att det är en reissue. Jag tycker faktiskt att det är vad de säger, att det är en modern tolkning. Det känns ju inte som en reissue-klocka liksom.
Nej, okej, okay, men nu får jag testa det här då. Om vi tar, det finns ju en Omega Seamaster, den här Bond-versionen som jag för mig är lite så här gula, så fake-partierna på index och så vidare. Är det en reissue, ja, eller är det en tolkning?
Då tycker jag att man är farligt nära reissue, när man börjar få den att se gammal ut.
Eller hur? Ja, det kan jag också tycka. Bra.
Och då menar jag återigen inte att så här, liksom... När jag säger farligt nära, då menar inte jag att det nödvändigtvis behöver vara negativt att göra en reissue. Jag bara mer liksom vad man är ute och, som tillverkare, vad man är ute och fikar efter. Och då, ja, tänker jag att då fikar man efter någon sorts vintage-känsla på någonting som är nytt.
Ja.
Och jag personligen är inte så förtjust i det. Men jag har naturligtvis den största respekt för de som älskar det.
Mm. Mm. Nej, men ja, absolut.
Ja. Även om jag tycker det är jättekonstigt. men ja, jag vet inte. Det är väl alltså det är ju inte, det finns väl ingen så här, det är ju inga absoluta värden här heller.
Nej, det är ju bara allting är en känsla. Vi köper ju bara på känslor och ja. Det är klart att det vore ju tjänstefel av en klockproducent att inte maximera nytt av ett gammalt anrikt märke och att liksom försöka få det att, ja, men allting går ju ut på att sälja sina produkter och få ut dem till konsumenten.
Ja, verkligen. Ja, men det är precis som med Breitling Top Time till exempel. Som
ja, bra! Just det, det är ju verkligen, ja, det har jag helt glömt bort. Bra, bra exempel. Mm.
Så det finns ju jättemycket så här. Och jag menar, det enda man behöver ta ställning till egentligen det är om man gillar just klockan i sig. Ja. Liksom.
Mm. Ja. Sen kan man inte också tänka så här av att om man ser att en modell historiskt har gått bra och sen så har då märket försökt att experimentera sig fram kors och tvärs, lite höger, lite vänster, lite stort, litet och allt möjligt. Och sen tittar man bakåt och säger att det här gick väldigt bra. Att man tar varat på det positiva i sin liksom, historia för att erbjuda det till konsumenten även nu. Om man tänker att alla konsumenter köper nya saker och då har du inte gått att köpa en, ja, men Top Time på ganska många år i rätt storlek och utförande.
Och nu, jäklar kan man göra det.
Mm. Alltså att det är också en... det är inte bara att utnyttja konsumenten utan också att erbjuda konsumenten någonting som konsumenten historiskt i alla fall har frågat efter.
Ja, men verkligen. Men det där tycker jag, det är också lite roligt för att klockbranschen är väl en av de få branscherna där man kan göra så. Men jag tänker om en så här, tänk om en biltillverkare, tänk om Volvo skulle släppa en
jag vet inte. Där det blir succé.
Ja, ja, precis. Det skulle i och för sig vara rätt coolt.
Det enda jag kan komma på i den liksom ådran, det är ju den här, kommer du ihåg Peter Cruiser som kom?
Ja, just det. Chrysler.
Exakt, när de liksom gjorde anspelning på så här, var det 50-tals hot rod-känslan. Det kan jag faktiskt tycka jätteroligt.
Hade de inte några fler modeller som var... Sen kom ju för sig, VW kom ju med den här Beetle, i och för sig.
Ja, just det.
Men jag tänker mer liksom, kan man göra en... Det vore jag tror att de flesta skulle tycka det vore märkligt om BMW släppte en 3-serie så som 3-serie såg ut när den kom.
Ja, men tänk om Volvo släppte en Amazon i lite modernare touch. Det hade varit, jag lovar, alltså vilken superförsäljning det skulle bli på det. Jag är helt säker.
Okej, men om vi tar klädtillverkare till exempel. Vi pratade ju om stil förra avsnittet.
Ja, just det.
Tänk om den anrika byxtillverkaren Incotex. Bara, nu släpper vi byxor som ser ut som byxorna gjorde på 30-talet. Man har med liksom midjan uppe i armhålorna.
Ah, men det går ju liksom moden i sånt också. Så att det behöver inte vara...
Ja, jag vet. Jag kom på det. Det är ganska fel. Många som har så. Nej, det är sant.
Men jag tänker mer som har hållit länge. Det är mycket jeanstillverkare. Och alltså, säger man så här, men 5-rätter. Men 5-rätter finns ju liksom fortfarande. Det är som,
ja, fast
det är fem, som Submariner. De, liksom. De finns ju alltid.
Ja,
eller?
Ja, det är möjligt. Jag är väldigt dålig på... Det lät, i mitt huvud så lät det väldigt bra när jag sa att klocktillverkare är de enda som kan göra så. Uh-huh. Sen när vi började bryta ner det så inser jag att den tesen var ju helt fel.
Ja, men mycket, mycket mode är väl att återanvända gammalt, tänker jag. Så här, du vet,
jo, men man uppdaterar ju ofta liksom, så här, visuellt. Uh-huh. alltså det finns ju ingen tillverkare idag som släpper kläder i gammalt snitt. Nu kommer säkert någon bara, jo men de här gör det. Men jag tänker generellt liksom. Så, så är det ju ändå någon sorts liksom uppdatering i det.
Man sneglar tillbaka i tiden, man sneglar framåt i tiden. Ja. Det där är mer, det är mer ditt spår och mitt spår. Jag är befriad från moden.
Jag tror alla förstår ungefär vad vi menar.
Det är väl det viktigaste.
Ja, jag tror det. Ska vi ta lite de här sakerna som vi i normalfallet brukar göra i början av avsnittet istället? Lite spaning, har vi det?
Ja.
Jag har en grej som jag...
Ja, bra. Jag är lite
en grej som gjorde mig lite glad.
Säg.
Och det har lite anknytning till det här vi har pratat om. Mm. Den gamla tillverkaren Movado. Det här såg jag av en slump. Mm. Jag kan inte på något sätt uttala mig om den horologiska verkshöjden i själva klockorna hos Movado numera. Mm. Men det jag såg var att en konstnär jag följer som heter Kenny Scharf, om du vet vem det är.
Nej, jag vet inte vem det är.
Kenny Scharf var samtida med, eller han lever ju fortfarande och är verksam.
Ja.
Men han höll på samtidigt som, vad heter de? Inte Ronan Keating, Keith Haring. Ronan Keating är ju en helt annan.
Ja.
Han körde på, han tillhörde den här New York-scenen i början på 80-talet med Keith Haring och liksom, ja, men du vet, det där gänget, halvgraffiti, lite street sådär, Basquiat och de här liksom, som Andy Warhol också höll på och pushade för lite grann. Kenny Scharf är superduktig på, jätteduktig spraymålare tycker jag, och gör jävligt coola grejer. Han har gjort klockor åt Movado. Designat urtavlor och lite sånt där.
Mm.
Det tyckte jag var lite ballt, för jag hade ingen aning om det. För mig så är det lite två olika världar, men just att han, det bara dök upp i mitt flöde.
Mm. Mm.
Så. Och jag har som sagt ingen som helst aning om statusen på det gamla anrika märket Movado nu.
Mm.
Men jag tyckte att det var lite coolt att Kenny Scharf har gjort klockor.
Mm.
Eller design, eller ritat, målat, kluddat.
Mm. Mm.
Det tyckte jag var lite ballt. Så att det ska jag forska lite mer i, tänkte jag.
Nu måste jag ställa en fråga. Om du fick drömma, och nu får du verkligen drömma, vilken konstnär, om du fick välja en konstnär, skulle du vilja ha, skulle du designa en tavla? En urtavla alltså, menar jag nu.
Oj.
Du får välja fritt.
Alltså en konstnär?
Ja, en konstnär. En konstnär, en urtavla.
Okej, ska jag säga märket på tavlan? Eller på
plockan? Får jag önska dig vad du vill. Jag bjuder.
Det är jättesvårt.
Jag vet.
Är det? Då skulle jag, bara för att vara sån, så skulle jag vilja att... Jag skulle vilja att Lars Lerin gjorde en akvarelltavla till en Rolex Submariner.
Nej,
det skulle jag inte. Jag kan inte svara på det faktiskt. Jag egentligen så tänker jag att det är så... Jag tror att det är svårt att kombinera det där. Det är väldigt lätt att det blir... Tag Heuer och Alec Monopoly. Sådär.
Ja.
Att det bara blir liksom... Det blir cool design så.
Mm.
Men,
min första som dök upp i huvudet som jag tänkte att du skulle säga, det är typ Banksy. Det är någon sån här som jag tänker skulle vara jätterolig att ha på en urtavla, för att det är liksom så typiskt liksom.
Fast det är inte lite grejen att en Banksy...
En Banksy i kombination med Jarl Genta, så har du den här klockan med Musse Pig, när han liksom har armen som rör sig som minutvisaren. Fast istället har du flickan med ballongen som är minutvisan. Det skulle vara min drömklocka.
Nej, men skulle det verkligen det? Om du tänker
dröm
efter
är fel ord. Jag tar tillbaka dröm. Men jag ska säga att det ska vara en rolig mix. Det skulle vara...
Jag säger nog nej på det.
Nej.
Ska jag berätta varför?
Ja, säg.
Därför att om du gjorde precis det, tog den, just den... och satte på en Genta-klocka eller på vilken klocka som helst, så skulle det skulle se ut som vad som helst som du köper i en så här sämre turistshop.
Ja, det är risk. Du har det helt i sig rätt i. Men om man tänker att det ska vara på riktigt.
För,
sådär.
Ja, men för jag tänker speciellt kanske med en sån som Banksy. Därför att Banksy funkar ju på en vägg, ja. Tycker jag. Men det är väldigt svårt så här. Och tar du ner det på liksom nivån i det lilla formatet på det sättet. Det blir ju bara någon sån här... Det blir bara någon sorts liksom merch. Mm. Så här, på något konstigt sätt.
Exakt. Ja, men det är klart att det är så. Men det
då skulle jag nästan istället vilja lyfta och säga så här att de absolut största konstnärerna som gör någonting med klockor, det är ju faktiskt de som, det är dels urmakarna som gör fantastiska saker med dekorera urverk och så. Men sen också till exempel så här, ta den här min gamla favoritklocka, den här Hermes Arg. Eller Arg, ska jag leta. Som figuret som ser ut med dinosaurier på.
Ja, ja.
Det är ju små läderbitar som de liksom har så här meckat ihop på klockan.
Ja.
Och då pratar vi ju verkligen... Det är verkligen konstnär, så här skillat.
Inte det bara att du är duktig på tekniker?
Nej, men då tänker du ska ju ha ett motiv som hänger ihop också på det där.
Ja.
Jag tänker också på... Det var liksom väldigt vackert målade tavlorna som till exempel Jacques Drotts och sådär.
Mm.
Med papegojmönster, papegojmålade tavlor och sådär. Det är ju väldigt häftigt. Alltså, men det skulle man ju aldrig kunna lyfta ut från klockan, för det skulle ju bara vara högtorisk konst med liksom en papegoja.
Ja. Nej, men, det är ju helt rätt. Ja.
Men jag tänker det är svårt, jag tror den där kombinationen är svår att hitta.
Ja,
tror jag.
Faktiskt. Det, ja, ju mer du säger.
Om man lite gör det som typ, Swatch gör.
Ja, Swatch gjorde
det. De gör
det
jäkligt bra.
Ja, det har rätt i. Men de har ju typ
det finns en basketmodell från Swatch som är riktigt cool.
Ja.
Och samma sak även Keith Haring då, till exempel.
Andy Warhol då? Skulle inte han kunna funka på en klocka?
Men skulle inte han kunna gjort klockor bara sådär ändå?
Ja, eller? Han hade ju lite klockan till. Så han inte hade en liten Cartier eller sånt där på sig liksom i...
Ja, men han hade väl det, va?
Ja, för mig.
Nej, jag vet inte. Det är rätt svårt faktiskt där med konstnärer och klockor. Ja, det är
lite roligt. Ja.
Jag tyckte till exempel att de här klockorna som vi ställde ut när vi hade utställning nu på Panncentralen, som de här malmklockorna som den svenska konstnären Anton Grabowska hade målat.
Ja.
De tyckte jag var lite balla. Därför att han fick till någonting där på dem, tycker jag. Som var lite coolt och som lite eget och kändes lite så här unikt liksom.
Ja, jag gillar klockorna men gillade inte boxarna. Han hade målat på boxarna också, jag tyckte inte det var fint. Men klockorna gillade jag. Eller urtavlorna på klockorna gillade jag.
Boxarna hade du inte behövt ta med dig.
Jag vet, det gör man ju inte. Man
lämnar det är kul att ha på dig klockan, men vi går runt med boxen. Eller om du inte är en sån där fullsatt kondensör som går runt med box och papper.
Ja. Så som du är med skor, eller hur? Du skulle aldrig lämna skolådan i butiken och ta skorna på fötterna bara. Det skulle ta det.
Nej, jag skulle nog inte.
Jag vill ha silkespappret, jag vill ha prislappen och jag vill ha NK-påset.
Ja. Men just när det kommer till skor så är det otroligt kast på att använda dem sen ändå. Så att det är
de står bara på hyllan.
Alltså jag har ju på allvar skor som står som jag aldrig har använt.
Nej.
Som ligger kvar i boxarna. Pinsamt, genant.
Ja, men det är det som dina barn ska komma hitta. Så kommer det vara som ungefär som hitta en... oanvänd nos Rolex Daytona med...
Ja, exakt.
Ja, eller hur?
Exakt.
Det kommer ju vara motsvarande fast i framtiden. Ja. Så att du gör inget fel. De kommer tacka dig efter din död, liksom.
Mm. Ja, ja.
Det är inte sån som önskar dig döden, men du förstår.
Nej, precis. Nej. Det avsnittet där Gena önskade livet i drutten.
För att knyta an, ja. Ja.
Ja.
Ja,
vi kanske inte kommer så mycket längre.
Nej, det känns som att nu börjar det liksom cirkla närmare den här, vad heter det, händelsehorisonten när det inte finns...
Ja, jag tror det. Nu när vi börjar önska livet till varandra, då vet man att det är dags att bryta taffan.
Ja. Det är då exakt då. Bra känsla för feeling, som Arne hade sagt. Mm. Ja, då bryter vi. Ska vi den drömda och tackar för oss ikväll.
Tack så jättemycket. Ja, tack ni som har lyssnat. Tack Bärs. Och på återhörande.